allihopa och välkomna till avsnitt 331 av Ångestpodden.
Det kändes mysigt när du sa det.
Okej.
Okay. Liksom så att det här är Ångestpodden.
Jag har ju bara gjort den i 331 veckor. Eller ja, varannan. Det är du med, men.
Hej Sofie Hallberg.
Hej Gida Höckestrand.
Har det hänt något sen sist?
Ja, det har det väl, men inget som värde att ta upp i vår podd.
Nej, jag fattar.
Eller tänkte du på något särskilt? Eller?
Nej, jag undrar. Nej. Bara.
Ja.
Om det är något. Nej. Du har top of mind.
Nej, det är bara liksom rulla på lilla livet.
Ja.
Jag är väldigt glad över att så många tyckte om vårt sommaravsnitt som vi släppte förra veckan.
Jag är faktiskt chockad.
Ja, och det är så kul att det har liksom... Att det är såklart att det inte är lika stort för er som för oss att vi har gjort det nu i 6 år i rad. Men jag fick ändå någonting av att det verkar betyda någonting för er med. Ah. För, liksom, för ibland kan jag känna så här inför de avsnitten att så här, gud, jag nämnde ju det med att så här, det är samma skit.
Sommar ut, ja, jag är så rädd att vi ska bli blasé och inte komma med något nytt.
Nej,
eller att
precis.
Man ska känna. Men det är liksom, ni var så många som var så här, jag har längtat efter detta, då börjar sommaren när ett sånt här avsnitt kommer.
Ja, men också just den här bekräftelsen på att även ifall jag har pratat om det här nu redan 5 år i rad innan det här, så är det inte konstigt att jag får ångest igen. Att för jag kan känna mig lite dålig ibland att så här, varför lär jag mig inte då? Ja. För jag vet ju att det är ett problem, jag vet att jag mår dåligt över det, och ändå känner man bara att man trampar vatten liksom. Ja. Och då är det skönt att känna att man inte är ensam om just det.
Ja, verkligen.
Ja.
Jag har känt liksom att alltså jag har verkligen känt att vi fick sånt gehör.
Ja.
För avsnittet, vilket är, alltså den känslan är så fin.
Verkligen.
I liksom när man delar med sig av jobbiga saker eller man delar med sig av liksom någonting som man har sett och så.
Mm.
Ja, herregud, det är därför vi gör den här podden.
Ja. Och sen är ju sommaravsnittet också just så här, den ångesten är ju så aktuell eftersom vi är där just nu. Det är
precis.
En sak om man sitter och pratar om någonting som man har mått dåligt över för ett halvår sedan. Mm. Men det är så himla aktuellt. Kanske inte just idag, för det spöregnar i Stockholm just nu. Men liksom ändå.
Vi går in i min födelsedagsvecka.
Det gör vi.
Åh, gud. När detta släpps fyller jag ju inte åna, just det.
Jag
fyller år på morsdag. Och då, jag sa till Emil, eller sa jag det till dig?
Nej, jag
att jag bara,
inte.
Gud, att man måste dela det med alla mammor.
Fy fan.
Vet du vad som var så fint? Det var att min mamma födde mig på mors dag.
Ja, oh, det är fint.
Det är jättefint.
Oh.
Vi är denna veckan sponsrade av Ellos.
Ja, det är vi.
Får jag prata lite om min kvinnokropp?
Absolut.
Med dig och Ellos.
Ja.
För du vet, kvinnokroppen, det var därför jag ville säga... Just, får jag prata om min kvinnokropp?
Mm.
För kvinnokroppen är ju så mycket mer laddad än den manliga kroppen.
Ja, och precis som vi pratade om förra veckan så blir den ju på något sätt extra laddad precis runt den här tiden,
ja.
Varje år.
Precis.
När det börjar bli lite varmt, man kastar av sig kläderna, höll jag på att säga, men det är ändå det lite man gör. Man går inte med lika mycket kläder på sig. Man vet att snart är det dags för en badsäsong, ut på stranden, bland folk. Det finns mycket att ha ångest över.
Men du vet, alltså jag kan typ så här minnas, vilket kan göra mig så ledsen, men när jag tänkte på så här hemska saker som kunde hända mig när jag var ung, så var det typ så här, att någon skulle se om jag hade en valk på min mage.
Mm.
Det, alltså Sofie, och så här, då hade jag typ inte det.
Nej.
Nu har jag ju jättemånga valkar på min mage.
Mm.
Ja, men just de här valkarna eller celluliter eller vad det än är som ska bli som något statement.
Ja, men också,
alltså kan man bara få se ut så?
Ja, det handlar ju också om att det inte bara ska bli, utan att man ibland nästan är ett vandrande statement för att man typ, ja, men inte skäms över sin kropp eller bara visa upp kroppen precis som den är, och så tycker andra att så här, shit vad modig du är.
Ja.
Man bara, men va? Jag menade inte att göra något statement.
Nej.
Här nu, jag bara finns här och andas.
Jag existerar.
Och tänkte gå och ta mig dopp för att det är varmt.
Alltså. Och sen undrar jag ju då, när började det här i att, ja men nu, i att du vet så här att kroppen är liksom ett, blir föremål för dåligt mående eller blir föremål för ångest.
Mm.
För jag minns när jag och en kompis när vi var små, när vi badade tillsammans, och båda hade bikini på sig, då kunde vi sitta på bryggan och så kunde vi göra så här, vilkens mage kan se ut som att den skrattar mest.
Ja.
Mm. Alltså förstår du? Ja. Och att så här, det var ju bara nice. Att så här, ser du vad min mage ser ut som att den skrattar?
Ja.
Men nu är det helt plötsligt en mardröm att jag kan skratta, alltså att det kan se ut som en smilegubbe på precis, magen.
Eller att så här naven gör att det pekar neråt så det man är en sur gubbe.
Ah, liksom. Exakt. Ja. Men att så här, det är så befriande att tänka att jag någon gång har jag ju bara tyckt att det var härligt. Mm. Och jag vill liksom ha samma synsätt på min kropp som jag hade då.
Man skulle liksom vilja få tillbaka barnasinnet när det kommer till hur man ser på sig själv och sin kropp.
Och vi och Ella skulle bara säga så här, Sofie. Livet är för kort för att inte glädjas åt att magen kan vara en smilegubbe.
Ja, verkligen.
Alltså förstår du?
Ja.
Smilegubbe på magen, ja tack.
Ja, tack Ellos. Vi är denna vecka sponsrade av Always.
Det är en stor dag.
Ja, det är med den stora äran jag berättar detta.
Jag med. Att vi ska få jobba med Always.
Ja,
att vi ska få prata om mens.
Ja, och jag har tänkt en del på hur trött jag kan bli när jag tänker på allt smusslande jag har hållit på med genom åren. När det kommer till att gå och byta binda, plocka upp en tampong från väskan och sen då smyga med den. Alltså du vet, hur hårt har man knutit sin näve
sin
när man har haft en
hand.
Tampong i handen för att ingen ska se att man ska gå och byta tampong på toaletten.
Nej men det går inte.
Nej.
Jag minns en gång när jag hade fått mens på gymnasiet, jag tror det var gymnasiet, och så hade jag blött igenom och jag hade vita jeans.
Jag minns.
Kommer du ihåg
ja.
Det? Och som tur väl var, eller ja, det är ju sjukt, så jobbade mamma granne med gymnasieskolan. Hon jobbade liksom på vuxenskolan. Så jag får springa in till henne och bara, mamma, du måste köra mig hem. Mm. Jag måste byta byxor.
Mm.
Så, nej men, lilla jag.
Mm.
Var mens så pinsamt? Eller ja, kanske fortfarande är.
Ja,
liksom.
Jag skulle nog säga är fortfarande lika pinsamt, tyvärr.
Men minns du när du fick mens?
Ja, det gör jag.
Mm.
Och jag minns också att jag... det är väldigt tydligt minne hur jag går och säger till mamma. Hon står nere i vår tvättstuga och håller på att hänga upp tvätt. Ja. Jag bara, mamma, nu behöver du lära mig allt du kan om bindor och tamponger. Och hon vänder sig och hon bara, har du fått mens? Och jag bara,
Jag fick alltså min mens när det var stadsfestival i Lilla Karlshamn som vi kommer ifrån.
Aha, oj, jag fick mitt det... din karusell eller vad?
Nej, det vet jag inte, men jag minns att jag kom hem därifrån och bara, mamma.
Mm.
Och då hade jag fått min mens.
Ja.
Det gör mig väldigt, väldigt stolt, Sofie, att vi nu ska få jobba med Always, eftersom, ja, detta är sjukt, men fortfarande så är ju liksom hela samtalet kring mens tabubelagt.
Ja, och det känns också som att det finns väldigt mycket pekpinnar och en djungel av saker som man kan göra rätt och fel som kvinna.
Ja.
Och kanske framförallt då kring mensen.
Ja. Och det är superviktigt att prata om mens. Men jag känner att vi kommer inte komma med några pekpinnar.
Nej,
ingenting.
Absolut inte.
Man kan inte ha mens på rätt eller fel sätt.
Nej.
Visst? Tack, Always.
Nu var det återigen dags för ett väldigt informativt och viktigt avsnitt.
Vi kände att ni var så himla många som skrev till oss och önskade fler avsnitt om stress, om utmattningssyndrom, om att, citat, gå in i väggen.
Ja.
Och vi ville göra ett nytt avsnitt om det.
Och denna veckan gästas vi därför av psykologen David Vaskuri som just nu är aktuell med sin bok Nära gränsen, så använder du psykologens verktyg för att inte bli utmattad. Och alltså jag kan säga det, jag har läst boken och den är alltså fullproppad med så här konkreta tips på hur man kan förebygga utmattning och att känna sig stressad generellt, hur man hittar balans i livet.
Ja, och alltså inte nog med att David är psykolog, han är specialistpsykolog.
Yes.
Inom psykologisk behandling och psykoterapi.
Och där får ju vi gåshud, fattar ni?
Ja, men det får vi ju. Men också så här, han skrev den här boken och även i avsnittet, alltså så här, han utgår ju från, Ja, men alla de insikter som han har fått från sina möten med klienter som har någon stressrelaterad ångest. Jag tror att det här avsnittet kommer uppskattas av många. Jag hoppas verkligen det.
Jag också.
Vi rullar intervjun med David.
Varsågoda! Hej David och varmt välkommen till Ångestpodden.
Tackar, tackar.
Nu har vi redan haft ett så bra samtal precis innan vi satte på mikrofonerna.
Ja, det var lite synd.
Jag tror det kommer bli bra nu också.
Ja.
Du ska få berätta, för de som inte vet, vem är du?
Yes, nej, jag heter David. Jag jobbar som psykolog. Jag är specialist i psykologisk behandling och psykoterapi, psykoterapeut, är socionom sen innan och pluggar ekonomi nu, en MBA på Handels. Och så, men vem är jag? Jo, det är en djup fråga. Ja, men näst 39 år, har en son som är 3,5 som heter Leo, en flickvän som heter Vendela och jobbar med terapi på nästan på heltid. Och sen har jag också grundat ett företag som heter Svea Psykologerna, som är ett nätverk egentligen av psykologer och psykoterapeuter i Stockholm och Göteborg. Vi var på väg att komma in i Malmö också, där vi då förmedlar klienter till andra psykologer och försöker matcha ihop med rätt terapeut och jobba med allting från stress, ångest, depression, missbruk, parterapi, med de flesta olika diagnoserna inom psykisk ohälsa och väldigt mycket med utmattning.
Så det är ju det vi ska prata om idag framförallt.
Ja.
Men vad tänker du på när du hör ordet ångest?
Ångest, jag tänker att det är ett brett ord, alltså att det ingår så himla mycket i det, och jag tänker att allt från så här hur man använder det i vardagen. Vissa personer säger ångest vid negativa känslor, alltså vid varje negativ känsla, de är ledsna, jag känner ångest, eller jag är rädd, jag känner ångest. Men jag tänker dels att det används på det sättet, men dels tänker jag också att det används mer, om man tänker fight or flight läget om man ska gå in lite på så här torrt psykologiskt, så här autonoma nervsystemet, att vi har det sympatiska fight or flight som aktiveras vid både stress och ångest, och sen det här lugna läget, det här parasympatiska, ni vill varva ner. Och så ångest för mig är det, när du ska springa ifrån farliga djur, när du får stresshormoner och kortisol, adrenalin. Och sen om man ska gå in på lite diagnoser, att den här rädslan associerar du på olika saker då. Alltså vid social ångest är det att du är rädd för att bli granskad och göra bort dig, och vid panikångest är du rädd för det som händer i kroppen, och vid hälsoångest blir du rädd för det också någonting i kroppen, och vid GAD, generaliserad ångest, så är det väldigt mycket så här, tänk om, tänk om framtiden, men det är alltid en rädsla med, så det är det jag tänker vid ångest ungefär.
Men just nu så är det ju du aktuell med din debutbok Nära gränsen, så använder du psykologens verktyg för att inte bli utmattad. Ja. Varför har du liksom velat skriva den boken?
Mm. Nej, men dels för att det är någonting som jag stöter på mycket i mitt arbete. För jag träffar väldigt många personer som antingen är utmattade, är i arbetsåtergångar på väg tillbaka till sitt arbete. Men också många som är, precis som det heter, nära gränsen. Som att man är så där nära. Och sen är det någonting som jag tycker liksom att det är ett samhällsproblem. Jag tycker liksom att det här med livspusslet, och man ska liksom hinna jobba så himla många timmar, och många arbetsgivare kräver så himla mycket, och sen ska det vara lyckad i så många områden, och Instagram och allt möjligt liksom. Så att jag känner att det är ett aktuellt problem. Jag stöter på det mycket i arbetet, och att jag, för det är det man menar mycket vid utmattning, att ju tidigare du lyckas förändra ditt liv, desto bättre.
Precis.
Och då tänkte jag så här, ja, men det finns en massa verktyg, och det är inte bara för utmattning utan generellt, men det finns en massa verktyg som om alla bara visste dem tidigt, så skulle man kunna förebygga, och du skulle ha färre folk som går till vårdcentraler och söker för saker om man hade lyckats förändra tidigare.
Ja,
och det var det jag ville liksom få ut i boken, att ja, men om du gör de här bitarna, det är inte så här 100% garanti, men tänker du på de här bitarna, ja, så tänker jag att man har en stor chans att förebygga utmattning och psykisk ohälsa också.
Ja.
Sen vill jag inte heller förenkla det. Jag vill inte heller säga låta för
de här fem stegen.
Läs boken så garanterar du 100% att du inte blir utmattad. För det kan jag inte göra, men åtminstone att de verktygen som jag har sett mig, som jag har sett funkar och som jag själv försöker använda mig av, och som att vi förmedlar dem så att fler vet om dem och kan dem.
Ja, för idag ska vi fokusera främst på att liksom förebygga just utmattning. Ja. Men varför tror du att så många blir utmattade idag?
Nej, men jag tror att en kombination av att dels att man inte får lära sig så mycket om återhämtning. För återhämtning är någonting lite luddigt som man knappt vet vad det är. Och det är olika för olika personer. Mm. Och det är inte någonting som vi lär våra ungdomar, tänker jag. Jag menar, jag har inte fått höra så mycket under min uppväxt. Ja, men David, se till att vila nu. Se till att ta en paus. Tog du din paus nu? Det är ingenting som så här, premieras eller som förstärks på det sättet.
Nej.
Istället är det ju snarare, ja, men vad ska du plugga eller vad ska du bli? Eller, det är det man får både från sociala medier och från föräldrar oftast.
Ja.
Så att jag tror att dels är det att man har inte fått lära sig vikten av återhämtning. Man får lära sig att man ska duscha och man ska ta hand om sig själv och man ska borsta tänderna. Men just det med återhämtning tycker jag missas.
Mm.
Så det tror jag är en viktig del, det här med att fylla på energiglaset. Ja. Liksom. Men sen den andra sidan, det är kraven. Alltså att det finns så himla mycket krav i samhället. Och det känns... Osäker på om det blir mer, men det känns, jag får intrycket av att det blir mer krav, i alla fall de jag träffar, liksom, att det är så mycket med vi säger startups, entreprenörskap och att vara lyckad och se så bra ut och med alla de här liksom, livspusslet som vi är inne på. Så om man kombinerar då, liksom, man har inte fått lära sig att fylla på energiglaset och man förstår inte riktigt vad det är och hur man ska göra. I kombination med att det är väldigt mycket som tar. Alla kraven, borde, måste, att man ska vara så himla perfekt och duktig för att vara någon i det här samhället och sådär. Jag tror att den kombon, det är en del. Sen vet vi också att kvinnor blir mer utmattade och där är det här dubbelarbetsbiten. Mm. Det minns jag från psykologprogrammet att de tog upp att det fanns forskning som visade att män hade en stressstopp på dagen klockan 12 så här på gruppnivå och sen att kvinnor hade en på dagen men också en på kvällen för att de jobbade och sen kommer de hem och så gör man mer hemma. Så att det vill jag inte heller missa liksom, att man att det finns hela den där biten att som kvinna så stressar man mer. Och sen finns det vissa yrken som är mer representerade som så här, omvårdande yrken till exempel där man ska ta hand om folk och kanske förskolor, sjukvård och så vidare. Ja, så det är många faktorer, men det där var en del av det i alla fall.
Ja, men vi tänker också, för vi har diskuterat det mycket, alltså huruvida kraven ökar eller inte. Ja. Men om man tänker också på hur vi lever idag, bara sett till 10 år tillbaka. Jag kunde inte jämföra mig med hela världen på 10 sekunder för 10 år sedan.
Nej.
Men på 10 sekunder nu så har jag ju Kardashian-familjen eller så här världens rikaste entreprenör eller liksom i telefonen. Det är klart att det också är enorma krav. Så man kanske inte, alltså man är inte ens medveten själv att man jämför sig, men det bara sker.
Det är så mycket normala saker som idag framstår som misslyckanden, men som egentligen är en del av livet bara.
Exakt.
Gud, det är så sant.
Ja, nej, men verkligen, jag håller med till 100%. Jag tror att det där är en jättestor bit. Och det finns en forskare i USA, jag minns inte vad han heter, men som forskar mycket på ungdomar och tonåringar. Mm. Och att det kommer fram mycket till det med sociala medier och hur det är. Så att det ligger jättemycket i det där, verkligen. Det är skadligt på många sätt.
Men om man ser då, liksom, alltså, finns det så här vissa människor som riskerar att bli utmattade i större utsträckning än andra?
Jo, men det... Alltså nästan allting i psykisk ohälsa är alltid så arv och miljö.
Ja.
Så att man kan ha sårbarhet, alltså mindre så här... motståndskraft eller genetiska faktorer, att man har liksom i släkten att man har en sårbarhet från början. Och så är det, jag tror att nästan för all psykisk ohälsa, liksom, att man har vissa har lättare att bli alkoholister och vissa har lättare att bli deprimerade och så vidare. Så det tänker jag där, att det finns en ökad risk medfött. Men sen också det här med självuppoffring och man är till lags. Och det tänker jag kan vara saker som kommer mycket från uppväxten. Vilken roll man har tagit till sig alltså hemma. Om man har tagit mycket ansvar och man har fått satt nej, satt gränser. Om man har lyssnat in sina känslor och behov. Eller om man har varit lite så här people pleaser. Och att man bara brytt sig mycket utåt. Men jag tänker att den kategorin av människor har en ökad risk. För att det är klart, att sätta gränser och säga nej. Det är ett sätt att reglera min stressnivå.
Mm.
Om jag kan säga nej, då kan jag också säga nej. Jag kan inte det där, jag kan vila. Men om man säger ja till allt, då finns ju ingen gräns. Då kommer det yttre styra det och det kan ju alltid komma lite till. Någon kund som skickar ett mejl och sen är det någon som ber om något och till slut så är det överallt. Så det är en risk. Sen det med prestation och duktighet. Som också kan vara en grej som kommer mycket från uppväxt, tänker jag, och från samhället såklart. Att
ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna no boys allowed at our place.
Jo tack.
Och så är det jag som och då undrar jag med killen. Ladies and gentlemen,
welcome to New York. Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Att man vill vara så duktig och man vill liksom göra så bra ifrån sig. Och det här med perfektionism. Alltså att man vill leverera en 10 av 10 hela tiden. Mm. Och det kan man ju inte. Ibland är det en 5, ibland en 3. Men att man accepterar inte att det är en 3 av 5. Utan man slår på sig själv. Man är självkritisk. Och det vi jobbar med där är ju mycket med good enough och att ha en snällare självdialog och att försöka vara lite mer snäll mot sig själv. Men jag tänker att det är också en sån där, vad finns det mer? ADHD är väl också överrepresenterat som jag har förstått det. Och just, och det, där ingår det, det är klart, är du lite hyper och svårt och lite impulsiv så kommer du hoppa på en massa saker och ta på dig en massa projekt kanske och så kommer du stressa mer av den anledningen. Mm. Det finns säkert många fler, men det där är de första som jag tänker på där.
Mm. Men kan alla liksom minimera risken att bli utmattad eller går det så här, om man känner att den liksom lite väntar bakom nästa gathörn, kan man då förhindra det på något sätt?
Jag tror så här, jag tror inte att man alltid kan förhindra det, för att ponera att du har en situation som är extremt stressig. Alltså yttre stress, alltså att du har, vi säger att du har jättelite pengar kvar på kontot och du har ett barn som du måste ge mat till och ja, men du har massa stressfaktorer, du kanske inte har någonstans att sova, eller vi säger att du blir störd hela nätterna för att ditt barn gråter hela nätterna. Jag menar, då blir det svårt att få till den här balansen. Ja. Även om du går i en terapi och får lära alla verktyg och så det går ju inte alltid, tänker jag.
Mm.
Men jag tror att de allra flesta, nu var ju det en extrem situation jag beskrev där, de flesta befinner sig inte i en extrem situation, utan oftast kan man ju faktiskt förändra en del.
Mm.
Och där vet man ju att sömnen liksom är en jätteviktig återhämtning. Och det kan man ju fixa till. Jag menar, långsiktigt med terapi, men det finns också mediciner för det. Så jag skulle, så extremfall nej, men jag tror att de allra flesta kan förebygga eller göra det bättre. Och sådär, absolut. Det tror jag.
Men vi tänker att det är viktigt att skilja på positiv stress negativ stress. Ja. Vad är liksom skillnaden?
Skillnaden är att, alltså att positiv stress, som till exempel nu när jag var på väg hit och så är det så att det är inte jättemånga minuter kvar, kommer jag hinna? men det är lite spännande, lite kul, för jag ska vara med i den här spännande podden och allting. Då är det så här, den stressen är inte farlig på något sätt, för att man känner sig lite upprymd och lite sådär, jag skyndar mig lite extra, för hade jag varit för lugn så kom jag i 5 minuter för sent, så att jag skyndar mig lite extra, så det är ju positivt på ett sätt och det är inte skadligt.
Nej.
Och vi gjorde för det, men vi gjorde för att kunna springa ifrån det här farliga djuret och sen vila och ladda med energi, så att det är ingen fara. Men den negativa, det är ju den långvariga, alltså att det är som att du springer ifrån tigrar dygnet runt i 6 månader i sträck ungefär.
Just det.
Och du får ingen återhämtning, du hamnar aldrig i det här lugna, det här parasympatiska lugna systemet, utan du är bara i det här stresssystemet. Och det är det som till slut blir utmattande, börjar ge de här symptomen med minnet och koncentrationsproblemen och tröttheten och kravkänsligheten och sömnsvårigheterna och allt det innebär, allt som det innebär att vara utmattad. Så positivt är kortvarigt. Man känner kontroll över situationen, så att man vet att jag har stress just nu, men jag vet att senare kommer jag kunna vila. Och man har möjlighet till stöd. Till exempel om man är på en arbetsplats så kanske man känner stress för en ny uppgift. Men positiv stress skulle vara då, jag känner stress, det har jag aldrig gjort förr, men jag har någon att fråga och jag vet att imorgon är det lördag och då kommer ingen störa mig, för då kan jag vila. Det är stöd och kontroll ungefär. Så länge du har resurser så blir det en positiv stress och du har möjlighet till återhämtning efteråt. Men ponera att du får den här arbetsuppgiften och du känner den här, oj, kommer jag kunna fixa det? Men du har ingen att fråga, för du har en chef som säger, nej men det där ska du kunna själv. Inget stöd.
Mm.
Och du har ingen kontroll, eller för att du har folk som mejlar dig hela helgerna och du har en chef som tvingar dig att svara. Nej, på vår arbetsplats svarar vi direkt. Då har du ingen stöd, ingen kontroll, ingen chans till återhämtning. Och gör du det över tid, då är det en negativ stress. Så mm. det är lite så här skillnad mellan positiv och negativ.
Mm. Men vad är då egentligen utmattningssyndrom? Och hur vet man om man håller på att liksom bli utmattad eller om man mm. faktiskt kan redan är det?
Nej, men man ska kolla på kriterierna. Då är det liksom, du ska ha stress i ett halvår. Sen träffar jag ibland folk som kanske har 4 månader och har samma symptom. Så att, men mm. om man ska kolla på kriterierna i ett halvår. Så att du är inte utmattad för att du hade en dålig helg, så att säga. Nej. Utan du är utmattad för att det har varit en långvarig stress. Och sen om man ska kolla på kriterierna så är det de här symptomen jag var inne på med minne, koncentration, lätt irritation, kravkänslighet, alla de här, trötthet, att man har haft under en 14-dags period och att de påverkar dig, liksom att det ska vara på den nivån att du inte funkar, liksom att du är på jobbet men du kan inte göra dina vanliga arbetsuppgifter lika bra som vanligt, att man ställer in saker, man gör saker men det blir fel, man kanske står där och ska trycka in bankomatkoden men minns inte den. Och det finns formulär vi brukar använda som ett hjälpmedel när vi sätter diagnosen, så att, en som heter KEDS, så att är man över ett visst antal poäng så indikerar det att problemet är tillräckligt stort. Sen kan ju folk känna igen sig där utan att uppfylla riktigt kriterierna, men man är nära. Och jag skulle säga att det är bättre att ta tag i det tidigt då, än att vänta tills man är, många väntar tills de är riktigt så här trötta, att de kommer till jobbet och får en panikattack och så här, lämna nycklarna i kylskåpet eller är förvirrade eller så här. Och helst ska man inte behöva ta det till den nivån, nej, utan känna igen det här tidigare.
Men vad skulle du säga, alltså, finns det något som är liksom tidiga varningssignaler som ofta liksom kommer i ett ganska så tidigt skede?
Men jag tror att de där som jag nämnde, men att man börjar känna dem milt, alltså mildare, det tror jag kommer tidigare, men sen förvärras de över tid. Men att man ska ta dem på allvar redan tidigt utan att bli rädd för stress, som vi pratade innan, innan podden. För jag vill inte heller så här förespråka att man ska ta minsta lilla, och nu blir jag lite stressad, det är farligt, inte så.
Nej.
Men jag tycker ändå att börjar man bli så här, jag känner mig kravkänslig, de här kraven som jag brukar klara av vanligtvis, det där som är lätt annars är jättesvårt nu. Börjar man känna så, då har det ändå gått en bit. Den tycker jag man ska ta på allvar. Och också trötthet, så här, nej, men jag orkar inte gå och träna för att, och det är inte bara för att jag orkar inte gå och träna för att jag ska kolla på YouTube och käka chips, utan då är det så här, jag orkar inte gå och träna för att jag känner mig för uttröttad i kroppen. Den tycker jag också är en sån här viktig. Eller om man känner att man går upp för trappor, och vad tungt det var liksom. Eller träffa människor, så att man ska träffa folk, och nej, jag orkar inte för jag blir så dränerad och att träffa folk liksom. Så alla de där symptomen som jag nämnde tidigare, men att man behöver inte vänta det som är jätteallvarligt, utan man kan ta det på allvar tidigare.
Vi får ju ofta liksom till oss meddelanden eller mejl från personer, och då har det ju gått väldigt långt, så alltså det kan ju vara att man inte hittar hem, har liksom, och då är det så här, då har det ju gått väldigt långt. Men att man ändå inte är lärd att så här, jag behöver hjälp liksom.
Nej.
Ja, för hur lär man sig att man ska ta det här på allvar innan man liksom har fallit dit ordentligt? Jag vet att det var en som skrev till oss att så här, ja, men i början på förra året så började jag känna av lite så här, ja, men utmattningssyndrom typ, och sökte hjälp men fick då ingen hjälp, för hon var ju inte sjuk ännu. Hur ska man liksom...
Och det är det som är problemet här, för att vården, jag menar, om du går till en vårdcentral, då är det liksom så här, då ska du vara sjuk, så att säga. Eller man säger väl oftast till och med att man går, ta hand om dig själv om du inte är för sjuk. Jag har en vän som är läkare. Så har jag förstått att många läkare tänker. Att man ska söka när man... Eftersom man kan inte hjälpa till så mycket innan man är riktigt... Så att det är det mycket liksom, att ha kunskap om det, information, lära sig det. Just det vi pratar om nu. Men det är inte helt lätt det där.
Nej.
För det är klart, kommer du för tidigt till sjukvården, ja, jag känner lite stress, då kanske du får något, ja, men vila lite mer, tror jag. Jag tror inte att du kommer få kanske, man kan ju fråga efter, kan jag få träffa en psykolog eller en psykoterapeut och få jobba med stress? Det skulle man kunna efterfråga själv om man inte...
Ja, för det kan ju bli ett problem om man bestämmer sig för att vara liksom modig då och söka hjälp i god tid och så får man kanske inte det bemötandet som man hade hoppats på, för man får som, men du är inte sjuk ännu, det kan ju göra att man inte vågar söka hjälp igen för att man tänker hela tiden, det finns de som har det värre, jag är inte tillräckligt sjuk för att söka hjälp, alltså
Nej,
det blir en negativ spiral.
Nej men absolut, och min erfarenhet är att det varierar väldigt mycket beroende på vem man träffar inom sjukvården.
Precis.
Så att du träffar vissa av mina klienter som träffar läkare får jätteförstående läkare som, jo men vi är sjukskriver och är jätteduktiga på att veta hur man ska planera arbetsåtergångar. Ja. Men sen finns det vissa som inte får någon bra respons. Där de kommer tillbaka, ja David, jag träffade läkaren där men det blev inte, jag kände mig inte förstådd. Och så, här, så det är väldigt varierande på hur man, jag tror, hur man ser på utmattning men också förståelsen. Och sen att man har så lite tid, du kanske träffar någon 10 minuter, en kvart eller någonting. Så här, hur ska de hinna göra en riktig bedömning och sådana bitar. Men det man kanske kan tänka där är att ha kunskap själv om utmattning, att man läser in sig på egen hand, alltså på internet eller via böcker och så vidare. Och
din bok till exempel.
Min bok till exempel. Det är en sak att öka kunskapen. Och men sen kanske också när du går till sjukvården att du kan sätta ord på dig själv. Så jag märker att okej, jag har de här symptomen, jag brukar inte ha dem annars. Jag vill gärna ha hjälp från er. Kan jag få en remiss till någon av era psykologer eller psykoterapeuter? Eller att man söker det utanför. Så att man själv ber om det, så att säga. Och sen, ungefär så.
Du skriver i boken om inre och yttre stressorer. Mm. Vad är det för något?
Ja, men precis, men det där är ju ett sätt att dela upp i, om vi tänker yttre stress, det jag menar där, det är så här saker som är utanför dig själv, som inte har med din personlighet att göra eller som inte har med hur du är att göra, utan vi tar den här chefen en gång och säger, men vi förväntar oss att du alltid svarar på dina kunder inom 2 timmar till exempel. Det skulle vara en yttre stress, för det är en chef, det är någonting utanför mig själv. Medans inre, eller till exempel en skilsmässa eller att man har en gammal förälder som behöver hjälp, alla de är yttre liksom. Medans inre stress, tänker jag mer de här, att man är självuppoffrande, prestationsinriktad, ens egna mönster.
Just det.
Eller om man har en ökad sårbarhet för psykisk ohälsa. Alltså allting som är inom en men som inte är yttre faktorer, så att säga.
Ja.
Men vad är då livskompassen? Och hur kan man använda sig av den för att navigera i sitt mående?
Nej, men livskompassen är ju ett verktyg som kommer från ACT. Så här, Acceptance and Commitment Therapy, som är en gren inom KBT. Och jag tycker den är väldigt bra, för att i traditionell KBT så tycker jag ibland att man jobbar inte med helheten på samma sätt. Ja, vissa kanske gör ändå, men jag tycker att just det där verktyget är så att du tar in hela livet. Du tar in liksom tårtbitarna, relationer och jobbet och skolan och hälsan. Där ingår ju allt från sömnen och motionen och alkoholvanor, och sen har du fritidsintressen. Och sen pratar man mycket mer framåt. Mycket så här, vem vill jag vara? Kärnvärden. Vem vill jag vara som människa? Och då kanske man märker att jag vill vara ärlig, men jag säger hela tiden ja till den här chefen som jag beskrev tidigare, bara för att jag är rädd för att han ska bli arg. Och så märker jag, okej, mitt kärnvärde är lite i konflikt med vem jag egentligen vill vara. Och då får man jobba med, men vad kan jag göra där? Och då kan man gradvis börja träna på att gå lite åt det hållet. Eller man kanske kommer fram till att det var omöjligt på den här arbetsplatsen. Jag fick byta jobb för att det gick inte med den här chefen till exempel. Men det handlar mycket om att undersöka de olika områdena i livet, de här viktiga tårtbitarna. Kolla hur viktiga de är för mig. Och får de det utrymmet jag vill att de ska få? Och är jag tillräckligt, och hur nöjd är jag med varje område? Och då ser man ganska fort, alltså 1-10 så har jag en 3 på mitt jobb. Ja, men då, så här, det är solklart, då är inte det jättebra. Jag kanske har en 2 på sömnen. Ja, men det är inte solklart, det är inte heller bra. Men då blir det väldigt tydligt vad man behöver jobba med. Och det handlar mycket om att öka på dem och må så bra som möjligt i de olika områdena. Och det här används, man säger att det är transdiagnostiskt, så att det innebär att den används med många diagnoser. Allt från depression, ångest, stress. För det vill jag också ta upp, att det är så himla vanligt med samsjuklighet. Alltså det är ju sällan någon kommer bara med en grej, utan man kommer ju oftast med utmattning plus att man kanske har depressionssymptom plus en del panikattacker och sådär. Men den används liksom till alla de här områdena.
Mm. Jo, men nu var du inne lite på det, men just det här, du skriver också om över- och underskottsbeteenden. Yes. Vad är det? Liksom, hur ska man använda sig av de här beteendena för att må bättre?
Nej, men precis, så den där kan ju låta lite torr, och jag var så här, nästan så ska jag ta med den i boken eller inte, för den lät så här, underskott och överskottsbeteende. Men det är ju en sån här som man använder i KBT liksom, när man ska, när man träffar en klient. Och överskott, underskott handlar om vad gör jag för mycket av, vad gör jag för lite av. Och inre och yttre handlar om inre beteenden, då pratar man om tankar och känslor. I KBT menar man att det är ett inre beteende. Och yttre beteende, vad man ser att en person gör. Om man skulle filma den, vad skulle man se att den gjorde det? Och genom att börja, om vi har fyra kolumner då. Överskott, underskott, inre och yttre. Och så börjar man fylla i dem då. Okej, vad har du ett överskott av? Och då ser man kanske, ja, överskott, yttre. Jag säger ja för mycket till chefen.
Mm.
Jag är för många timmar på jobbet. Jag dricker för mycket alkohol. Liksom man fyller i allting som ett överskott. Det blir väldigt tydligt. Underskott då? Då kanske man sover för lite. För det är ett yttre beteende. Sömn, det kan man ju filma. Man skulle kunna se att någon sover. Så det är ett yttre beteende. Jag tränar för lite. Jag träffar mina vänner för lite. Jag har för lite pauser under dagen. Okej, men då har du underskott. Och sen går man in på inre beteenden, överskott, underskott. Överskott, då kanske det blir, ja, men jag oroar mig för mycket. Det är ett inre beteende, tankar. Jag är arg, väldigt arg för ofta, tycker jag. Okej. Jag är ledsen ofta. Trötthetskänslor ofta. Kritiska tankar om mig själv ofta. Ja, men det är inre. Och sen underskott, det skulle kunna vara självförtroende, tillit till mig själv, glädje, skratt, eller vänta, skratt kanske ändå på yttre efter man kan se att de skrattar, men glädje i alla fall, känslan av glädje. Och det man gör här är att man inventerar sitt liv, och det blir väldigt tydligt. Många som gör den får nästan som lite så det blev väldigt tydligt där. Och att det finns ett samband mellan att om du ökar på, om du minskar överskottet och ökar underskottet, vilket det är ju lättare sagt än gjort såklart, men då har man ändå ett mål, något man ska jobba med, då kan man också påverka diagnosen. Mm. För om vi tar en person som är deprimerad, ja, men då har den ett underskott av aktiviteter och ett överskott av att vara hemma och sådär. Och genom att öka på så kommer ju också, det finns ett samband, men gör du mer saker så grubblar du mindre och så får du färre depressionssymptom. Och vid utmattning, ökar du på återhämtningen, ja, men då kommer du känna mindre trötthet. Alltså, så att det finns liksom ett samband där.
Mm. Men det känns ju också som att man så här, alltså just nu är vi liksom indoktrinerade i att man ska vara glad och känna de här lyckokänslorna typ hela tiden. Mm. Och att hade jag gjort en sån där liksom, ritat upp över min livskompass, så kanske jag hade liksom beskrivit mig själv som ganska besviken över att jag inte är glad oftare. Men hur ska jag då lära mig att så här, men det är så livet ser ut. Du kan inte vara glad hela tiden. Det kan ju göra att jag liksom hamnar i en jättenegativ spiral bara på grund av min egen bild av hur min verklighet ska se ut. När den är, det är helt omöjligt. Alltså, hur bryter man den?
Nej, men det är en superbra poäng där, för det är komplicerat. Mm. Alltså, det är verkligen så här. För å ena sidan så menar vi liksom i psykologin att så här, ja, med de här nio grundkänslorna där vi har fler negativa än positiva, att människa innebär att vi är rädda och arga och sorgsna och besvikna och svartsjuka och allt det där. Det ingår i att vara människa.
Mm,
och sen har vi också de här positiva, nyfikenhet och glädje och liksom de här positiva.
Mm.
Så att ha en orealistisk bild av att man aldrig ska känna de negativa bara vara de positiva, det är orealistiskt, och det är inte att vara människa. Så att man kan inte definiera lycka på det sättet. Det blir liksom ett sätt som skulle bli destruktivt för en. Om man skulle få för sig att varje gång jag har negativ känsla eller negativ tanke, att jag oroar mig för något, för det ingår ju också att man oroar sig som människa. Man ser risker och så vidare. Det är bra att vi kan göra det, så att säga.
Mm.
Om vi tror att vi varje gång vi har negativ tanke och känsla att det är något fel på oss, då kommer vi döma oss och då kommer vi liksom må sämre än vad vi behöver må.
Exakt.
Så att själva rekommendationen här är snarare att om vi tänker tillbaka på livskompassen, då är det så här, okej, vem vill jag vara och hur vill jag att de här områdena ska se ut? Och då kanske jag vill kunna träffa vänner och ha ett jobb jag trivs med någorlunda bra, och jag vill kunna vara ärlig och schysst och sam mot mig själv och så vidare. Men Men det jag sagt så innebär det inte att det här kommer vara lätt.
Nej,
alltså,
nej.
När jag träffar vännerna så kommer jag ibland ha en massa negativa tankar. Jag kanske blir besviken på en vän som inte dyker upp eller som är jättesen. Eller,
ja.
Så att det kommer ingå en massa negativa tankar och känslor. Och där handlar det någonstans om att det måste man kunna acceptera och se, ta det för vad det är och inte tro att man är sjuk eller att, man,
nej,
att, det, är något, att det är något sjukligt i det. Så att kunna skilja på vad är vad. Alltså att vara deprimerad, så, här, så pass deprimerad att man är hemma och känner att livet inte är värt att leva. Ja, den ska man såklart ta på allvar och jobba med och söka hjälp för.
Mm.
Men att ha negativa tankar och känslor, där handlar det mer om att lära sig att hantera dem.
Exakt.
Men inte ha någon orealistisk bild att de aldrig ska vara där.
Nej.
För det finns ingen som... Då skulle man inte vara människa. Liksom.
Nej, nej, men man måste inse att det är en del av livet.
Det är en del av livet.
Att vara lite negativ ibland.
Ja,
ja, ja, verkligen. Ja. Och känna att allt är piss ibland.
Ja,
det är klart att man vaknar vissa dagar och bara, det här är inte kul.
Det här är en dålig dag, men det kan sen komma en bra dag. Liksom.
Nej, men absolut.
Ja.
Nej, men precis. Precis. Exakt.
Men vad är fusion och diffusion?
Just det, nej, men precis. Nej, men det är också än en gång, jag gillar ju den här ACT-grenen inom kompetens som ACT, och det är taget därifrån.
Mm.
Och det handlar om att när vi är i det här fusion så är man sammansmält med tanken.
Mm.
Och man menar att vi är gjorda för att sammansmälta med tanken. Om vi tar ett exempel att vi blir jagade av en farlig björn.
Till
exempel. Och så springer man, då är det ju bra att jag får tanken. Om jag ser björnen där borta, att den är på väg mot mig, då är det bra att jag tänker så här, oj, den kommer attackera mig.
Mm.
Eller? Men den tanken behöver inte stämma. Det skulle kunna vara så att den kommer fram till mig och stannar.
Mm.
Men det var bra att jag sammansmälte med den, eller att, vad ska man säga, att jag trodde på tanken, för den fick mig att agera.
Mm.
Och då var det inte bara en tanke, jag fick förmodligen en känsla också. Jag fick liksom fight or flight-läget kickade igång och ja, massa olika saker. Men bara för att illustrera att vi är gjorda för att fastna och vi kan inte vara, det finns ingen som kan vara 100% mindful att den alltid säger, nu tänkte jag på det där och nu tänkte jag på det där.
Mm.
Någon som skulle vara, för det är det som är diffusion.
Mm.
Det är när du lyckas att observera tanken på håll, liksom att du ser tanken för, som en tanke och att det är inte fakta och en tanke bara en tanke och att du har distans till den. Det är diffusion. Så tanken är inte att du ska vara 100% såhär diffused, för det finns ingen som skulle kunna vara det. Och det skulle inte heller vara bra. Jag menar, då skulle man ju ta väldigt lång tid på sig. När den här björnen kommer så skulle jag...
Exakt.
Men, oj, nu har jag en tanke om att björnen kommer att attackera mig. Och så hinner jag bli uppkäkad.
Ja, precis.
Så det är inte så bra. Liksom, eller?
Mm.
Men det man kan träna på är att bli bättre på att ställa sig utanför och observera tanken som man gör i mindfulness exempelvis. Eller som man gör i all terapi. Om du går i vanlig KBT så får du fylla i situationsanalyser till exempel. Så här, att du ska skriva efteråt när du var med om något jobbet. Vad var det som triggade? Vad fick jag för tankar? Vad fick jag för känslor? Vad gjorde jag? Men det man tränar på där hela tiden är att man ställer sig utanför. Så nästa gång man hamnar där så kan man, oj, nu får jag de här tanken igen. Ja, men nu vet jag att de där brukar komma. Så just det att kunna ställa sig utanför och reflektera. Man kan det för att ta ett metaperspektiv.
Mm.
Eller observera dem. Det är det diffusion handlar om. Och det är bra.
Alltså, så typ så här, alltså jag tänker typ när jag hade så jättemycket problem med panikångestattacker. Mm. Då fick jag ofta det när jag satt på middagar.
Ja, ja.
Så fusion är då att jag får den här panikångestattacken. Ja, för jag tänker att liksom, nu kommer jag, nu kommer alla titta på mig. Jag kommer, Och diffusion är om jag sitter på middagen och så här, okej, nu kommer den här tanken att jag ska få en ångestattack.
Ja, men superbra exempel, verkligen.
För då att, lyckas jag liksom, okej.
Okay. Precis, för att vid panikångest, men det har ju ni koll på, för det har jag ångest på det.
Ja.
Så jag vill inte så här låta som att jag ska så här förklara saker för er som ni redan vet. Men det...
Fast vi älskar när vi är psykologer här, då vill vi ha allt förklarat.
Nej, men när vi tar panikångest, så ingår ju väldigt mycket. Och det tar ju med i boken, för att det är väldigt vanligt för folk som är stressade att de också får panikattacker, så att det ena ger det andra, så att säga.
Mm.
Men om vi tänker att i panikångest ingår ju att du feltolkar dina kroppssymptom. Jag menar, man får lite hjärtklappning eller man får skakningar och så kommer tanken, tänk om jag svimmar, tänk om jag dör, eller tänk om någon ser mig, vad pinsamt, eller tänk om jag...
Om jag kräks.
Ja, tänk om jag kräks. Och så, här. Så det är en feltolkning, för man, oftast gör man ju inte det.
Nej.
Det kan ju säkert hända någon gång, men det, man, oftast gör man inte det. Så, att, så precis som du var inne på, om man blir för så här, sammansmält eller man hamnar i fusion med den tanken, då kommer det bli superjobbigt, för då kanske jag måste gå härifrån, och jag kanske, folk ringer ju ibland till och med så här 112 och åker in för hjärtklappning, och så kollar man sen att det inte var någonting. eller den här middagen liksom, att man kanske gör på massa olika sätt, man sitter där, man går till toaletten, man,
det har jag gjort.
Och det blir ett litet undvikande som ger en kortsiktig vinst.
Precis.
Men problemet med det är att det vidmakthåller problemet, för då lär man sig att de här tankarna kanske stämmer, och nu spydde jag inte, men det var för att jag lyckades ta mig till toaletten. Men om man då skulle tänka mer diffusion, då skulle man tänka precis som du var inne, aha, nu feltolkar igen. Ja, det är den där tanken igen om att jag ska kräka så här, men de brukar ju faktiskt inte stämma.
Nej,
för vad är det jag faktiskt känner? Jo, det jag faktiskt känner är någonting i magen, men det där med kräkning, det är ju en tanke. Det är inga belägg för att jag kommer kräkas.
Exakt.
Och om du tränar på att exponera och stå kvar och vara kvar trots tankarna, och du till slut lyckas vara kvar utan att det händer någonting, utan att du behövde springa iväg, ja, men då är ju det bra för din panikångest. Mm. Det kommer liksom minska panikångesten. För det finns ett samband mellan att vara mindre rädd och färre panikattacker. För att någonstans triggar man igång sina egna panikattacker. Ja. Det kommer ett symptom och sen börjar man säga, oj, vad är det där för något? Och sen triggar du igång den. Och genom att vara mer diffused, alltså accepterande, aha, nu fick jag en tanke om att det ska kräkas. Det låter nästan lite löjligt när man säger så. Men nu fick jag en tanke. Ja. Så blir det nästan som att det är bara en tanke. Ja, det blev jobbigt. Men man låter det passera.
Ja,
sen kanske man lyckas skifta tillbaka uppmärksamheten ut till middagen.
Ja,
som man
exakt.
Använder mycket i socialångest och panikångest. Där, att, vad är det de pratar om där borta? Och så riktar du din uppmärksamhet på det istället. Och då skifter du fokus utifrån, alltså inifrån utåt istället. Och den typen av saker.
Men det finns ju en diskussion också kring just utmattning om huruvida liksom det ens är en diagnos som bör finnas. Det är många länder som inte, alltså Sverige är ett av få länder som faktiskt använder sig av den diagnosen. Vad tänker du kring det?
Nej, men jag tänker att det är bra att det finns en diskussion, för att jag menar, det är ju så med diagnoser. Om du kollar från så här, DSM-4 och sen DSM-5, det ändras ju hela tiden. Ena året heter det social fobi och nästa år heter det social ångest.
Just
och man
det.
Kommer fram till att det passar bättre. Och ena året heter det missbruk och beroende vid alkohol. Men nästa år så heter det substansbruksstörning. Det ändras från år till år.
Det är ju sånt som vi inte vet om. Vi vanliga inte vet.
Så att det ändras. Och jag tycker det är bra. Jag menar, att det ska ju vara så. Jag menar, det är så att forskning, dagens sanning är morgondagens liksom, vad säger man, osanning eller fiction. Så här. Och så att det är ju mycket av det vi säger idag som om 30 år kommer man veta mycket bättre. Så det är bra att det rör sig åt det hållet. Så det är säkert så att det finns jättemycket saker i diagnosen som inte är helt hundra. Och behandlingarna vet man ju att just för folk som är jätteutmattade så verkar inte behandlingarna ge jättemycket, utan det handlar mer om att förebygga i tid och sånt där, att det ger mer. Så att den kritiken som jag har hört har ju varit dels att en diagnos som väldigt många får, men som även har annat, så egentligen handlar det om ADHD eller depression och så vidare. Och att man kanske, om du bara kallar det för utmattning, men så tog du inte tag i det egentliga, att det skulle vara dåligt. Och det är klart, det är inte bra om det används som en så här felaktig diagnostik, att du sätter fel diagnoser, så att säga. Utan man måste ju alltid diagnostisera rätt. Är det någon som har utmattning, som visar utmattningssymptom, men även ADHD, kan du inte bara kalla det för en utmattning. Det är viktigt att du kallar det för rätt grej. Det är en annan är ju det här, de här stressrehabsbehandlingarna. Det finns sådana här gruppbehandlingar som man går till sjukgymnast plus till en psykolog och sånt där. Jag tror kritiken de fick var att de lyckades ju inte, som vi var inne på, förkorta sjukskrivningarna. Sen, alltså man kan ju tycka vad man vill om det, men om vi inte har något bättre i dagsläget än det vi pratar om nu med återhämtning och allting.
Precis.
Ska man bara då låta folk liksom, så här, inte ge dem någonting? Så det tänker jag också en viktig faktor här. Att man försöker med det man kan, så att säga. För personligen så tror jag att det handlar om att, jag tror inte verktygen är inte fel på. Jag tror att det är ganska logiskt att det är bra att återhämta sig och vila och så vidare. Men jag tror bara att när du väl har kommit till en utmattning och är på den nivån att du knappt orkar läsa en bok och är jätteuttröttad, du har kommit till den punkten, då är det mycket att vänta. Och jag tror att det är det, att då tro att du ska ha en jättesnabb behandling just då, ja, det har vi inte nu i läget som kan hjälpa dig. Men det betyder ju inte att diagnosen, eller att man inte ska göra någonting alls.
Nej, exakt.
Men så att, som vi var inne på förut, men att jag tycker det är bra att man hela tiden vill forska vidare och få en mer nyanserad, mer rätt bild. Jag vill inte heller att man låtsas som att problemet inte finns. För det är ju jättemånga som kommer och är superutmattade. Och ska man då säga, nej men du tror att du känner det, men du känner inte det. Eller du har ju egentligen depression. Nej men den kanske inte ens har depressionssymptom, utan den har ju faktiskt de här symptomen som vi beskrev tidigare. Och ja. Sådär.
Ja. Mm. Men vi fick lite lyssnarfrågor också. Ja. Och det var någon som skrev att, men om man nu blivit sjukskriven för utmattning och anledningen till exempel var ett stressfyllt jobb, kan man jobba med ett stressigt jobb igen?
Det är en bra fråga. För att jag menar, när du är sjukskriven så brukar du vara det tills du blir lite, ha färre symptom. När man börjar känna att nu är mitt minne lite bättre, jag är inte lika uttröttad, jag märker att jag börjar orka lite mer. Man behöver inte vara helt hundra, för det kan ju ta tid tills man är helt hundra. Men att man börjar känna att man mår bättre. Och sen ska man komma tillbaka så här gradvis. 2 timmar om dagen först, och sen 4 timmar om dagen, och 6 timmar om dagen gradvis. Och sen ska arbetsplatsen, för de har ju ett rehabansvar, rehabiliteringsansvar, så de ska liksom försöka anpassa till dig så gott som möjligt så att det blir så bra som möjligt, genom att kanske ändra vissa arbetsuppgifter eller avlasta dig, och de ska liksom försöka få det att funka så bra som möjligt. Så att det där är ju en så här komplex fråga. Ja, kan du komma tillbaka till exakt där du var om det var en dålig, om det var dåligt för dig, vill säga att det var en dålig arbetsmiljö. Du jobbade dygnet runt och du överarbetade, du jobbade 200%. Nej, men det skulle jag säga att det skulle jag inte rekommendera, att gå tillbaka till det dåliga såklart. Men innebär det att jag måste ta ett jobb, vi säger att man hade ett jobb som någon sorts konsult som är ute och är lite stressigt jobb, så här, måste jag lämna det och bli, vad ska vi säga, som är ostressigt, bibliotekarie? Är mer ostressigt, det kanske är stressigt, jag ingen aning. Nej, jag tror att du kanske kan gå tillbaka till att vara konsult, men det måste vara på rätt sätt.
Ja, exakt.
Det måste liksom vara, du måste begränsa kanske timmarna, du får inte överjobba, du måste se till att du får din sömn, balansen. Och då har jag sett folk som får det att funka om man gör det på rätt sätt. Men vissa väljer också, och det är inte fel heller, att välja att nej, men vet du vad, just det jobbet funkar inte för mig, om man känner det inombords. Så jag söker mig mer till det, för det blir enklare där. Har de, det är ett annat klimat, det är andra förväntningar, vi jobbar färre timmar. Och då tycker jag att man måste lyssna in sig själv. Jag vill inte säga att nej, har du varit utmattad en gång kan du aldrig mer ha det jobbet du hade tidigare. För det stämmer ju inte. Men det gäller att göra det på rätt sätt i så fall. Och det är inte heller fel om man skulle byta.
Nej, precis.
Det är väl viktigt att man förstår varför man blev utmattad.
Exakt, det är jätteviktigt.
Också så här väldigt stereotypisk fråga till det här ämnet. Men om man är utmattad, går det att göra saker för att bli frisk snabbare?
Men det är den som är lite svår, för att alltså jag tror att man menar både och där. Liksom att, ja, men förmodligen så måste det vara så att, jag menar, om du är hemma sjukskriven och sover en timme per natt kontra en som är hemma och sover 8 timmar per natt, så borde det vara så att den som sover 8 timmar per natt. Så att det måste finnas saker du gör som gör att det går fortare än för den som sköter sig jättedåligt. Så hur du fyller din sjukskrivning borde ju ha någon sorts... men samtidigt menar jag att de här behandlingarna som finns i dagsläget, i alla fall den forskningen som jag har läst och slutsatserna jag har läst, har varit att man inte har sett att man kan korta ner så mycket med behandling. Så att den är lite dubbel. Men jag vill ändå säga att så här, jo, men när du är sjukskriven, gör rätt saker som de rekommendationerna att få in återhämtning. Men sen kan det vara så att du ändå inte känner någon snabb effekt. För det är väldigt vanligt att det är så att folk säger jo, men jag gör mina mindfulnessövningar och jag sover mina timmar, men jag är fortfarande uttröttad. Och där är det väldigt mycket tålamod, att man får vänta. Och det är inget som går att liksom så här, nu har jag gjort 3 mindfulnessövningar så nu känner jag mig pigg igen. Utan det är tid liksom.
Och där blir det ju med det jobbiga såklart, är att om man, för det vet man ju med att man har liksom hört många som har blivit utmattade som bara sover, alltså de sover och ändå mår de inte bättre, och då blir det ju en stress i att varför börjar jag inte må bättre?
Exakt.
Och så fortsätter man må dåligt för att man får panik över att man inte ser några framsteg.
Exakt. Och där tänker jag att ungefär, jag vet inte om det är bra eller dåligt liknande, men vi säger att du bryter benet, och nu gick jag och tog bandagen, nu har jag varit hemma nu har gipsat, har varit hemma en vecka, jag är inte bättre än. Nej, men det kommer ju ta den tiden det tar för benet att läka. Och jag tänker att det är lite samma med utmattningen också. Att det kommer ta den tiden det tar. Så att även om man gör rätt saker så kommer man få vänta. Och att det är väldigt tålamodskrävande och sådär.
Men har du några tips alltså till de som är närstående? Alltså om man står vid sidan om och liksom känner sig ofta väldigt maktlös och liksom, finns det några tips eller något man kan tänka på?
Jo, absolut. Tipsen är att avlasta, att försöka förstå personen så gott man kan, lyssna in den, vara lyhörd. För många personer som är utmattade vågar ju inte säga det riktigt. Man skäms lite grann, för man är ju den här som alltid har ställt upp för andra. Man är kanske så här, oj, får jag ta den platsen? Får jag säga att jag mår dåligt? Vad kommer folk tänka? Kommer de tycka att jag är misslyckad? Kommer de tycka att jag är svag? Så att ha det i åtanke som anhörig, att tänka att oj, det är förmodligen svårt för den här personen att erkänna det här. Så hur kan jag hjälpa den här personen att vara öppen? Genom att visa att man inte dömer, visa att man finns där. Så både psykologiskt, visa att man finns där och lyssnar, men också rent så här praktiskt. Kan jag hjälpa dig med det här? Kan jag hjälpa dig med det här? Liksom att tänka att den här personen behöver ha så lite krav som möjligt. Exakt. Så man kan både hjälpa med att fylla på energiglaset genom att vara där och stötta och vara lyhörd och sånt där. Man kan också hjälpa med det som tar energi genom att avlasta rent praktiskt. Och vi ser att personen är barn, men då kanske det är så här, okay, behöver du barnvakt? Behöver du så att du kan gå och ta en promenad ett tag, eller så att du kan gå och ta en massage, eller så att du kan göra det här och det här. Men att finnas där, men också respektera att inte vara för pushig. Och om man vanligtvis är den som ringer till den personen med och berättar sina, liksom, att man brukar få stöd av den personen, tänker att just nu kommer inte jag kunna få stöd av den här personen, utan just nu behöver den här personen bara ta hand om sig själv. Den behöver liksom få in sig en återhämtning, så att man får kanske söka andra personer. Då får man själv switcha och bli den som ger stöd till den. Man får inta den rollen istället. Och så där. Det som är svårt ibland är att i ett par så kan den ena bli utmattad och så ska den andra börja avlasta, men sen blir den andra också utmattad för att den fick extra mycket.
Exakt.
Och det är ett svårt läge när båda är. Så det är jobbigt att vara anhörig också. Speciellt för att man är ett par och så har man barn tillsammans. Den ena blir utmattad, sen ska den andra ta allting. Hur länge orkar den det? Så att det kan vara väldigt svåra lägen där. Men då får den också börja söka, förhoppningsvis söka hjälp utifrån.
Exakt.
Professionellt, men kanske också från sina nära och kära, om det är någon familjemedlemmar, någon farmor som kan ta barnet ett tag och avlasta, och kanske själv behöver bli sjukskriven ett tag för att få vila och
sådär. Men det var också en som ställde en också väldigt relevant fråga, tänker jag. Alltså många som ju blir utmattade är ju, som vi har nämnt, så väldigt prestationsinriktade och säger alltid ja till allting. Att hur ska man tänka om man som närstående ser att man har någon i sin omgivning som håller på att bli utmattad, men som själv inte vill inse det? Eller som säger, nej, det händer inte mig.
Det känns ju väldigt vanligt.
Ja, verkligen. Hur ska man liksom, hur kan man på något sätt sätta ner foten? För det tänker jag att man som närstående faktiskt vill göra, för att man vill ju bara den personens bästa på något sätt.
Men det är en jättebra fråga, och den är verkligen relevant. För att så, det är ju rätt vanligt att personerna som håller på att bli det inte själva ser det som ett problem.
Det är
otroligt vanligt. För de har aldrig varit det tidigare. Och sen ingår ju det lite, inte för alla, för vissa blir väldigt trötta, men det finns också de som känner innan de blir utmattade att de klarar det mycket som helst. För det ingår ju det här med adrenalinet och kortisolet, att det är lite så övermänniska, att man är supermänniska, att man klarar av det mycket som helst. Men egentligen är man ju trött, men man känner inte det på grund av stresshormonerna och sådär. Så det är klart, om du står bredvid och så ser du den här personen som inte sover och som har alldeles för mycket, man bara tänker, oj, det är bara en tidsfråga, och man känner sig orolig. Och så är man maktlös också, för jag menar, det är ju, den personen är sin egna person. Man kan inte tvinga den att söka en behandling eller förändra. Vad ska man göra? Men jag tänker att ändå ta upp det, att berätta. Så kan vi sätta oss och prata. Jag känner mig orolig. Jag märker att du jobbar extremt mycket. Du får inte din vila. Folk som inte vilar över tid, alltså, det finns ju en risk för utmattning. Så kan du snälla börja tänka på det här. Skulle uppskatta om du kan prata med någon. Men sen, jag menar, om den sen, nej, men det är ingen fara, jag vill inte. Vad ska man då göra? Då får man ju nästan så här, inse att man inte kan göra så mycket mer just då, och vänta tills personen själv vill söka hjälp, om den nu skulle hamna där. Men det är svårt att stå bredvid. Men jag tänker att ändå ger ett försök. Men går det inte så går det inte. Då kanske man får vänta och så finns ett läge senare kanske istället.
Ja, man har bara gjort sitt bästa då liksom.
Ja, ja.
Men vi tänker ju också att så här, i liksom hela frågan egentligen kring stress och att det är liksom många sjukskrivna för utmattning. Vad ser du att så här, arbetsgivare kan göra och tänka på? För det känns ju som att de också har ett enormt ansvar, eller att man som arbetsgivare faktiskt har det.
Ja.
Jo, men arbetsgivaren har ju ett ansvar. De har både ansvar för arbetsmiljön och arbetsmiljön ingår ju det här med återhämtning och stöd och att inte ge din medarbetare alldeles för mycket arbetsuppgifter och att finnas där och avlasta och vara lyhörd för din personal mår. Så att de har ju ett stort ansvar där. Och, så att inte bara tänka lönsamhet, inte tänka kortsiktigt. Så, vårt företag måste uppnå de här målen, utan lägga mer fokus på hur mår min personal. För också rent ekonomiskt så är det inte bra för företag att folk blir sjukskrivna.
Nej,
så rent ekonomiskt är det också bättre långsiktigt att ta sig den extra tiden och kolla hur folk mår och verkligen bry sig och ge en anställ några fler så att folk får mindre att göra. Långsiktigt blir det bättre och det ingår i arbetsmiljön. Men sen har man ju också rehabiliteringsansvaret som innebär liksom att när någon väl är utmattad så måste du hjälpa till. Och där har jag sett att företag är olika bra på det. Vissa har superbra rutiner och är så här, men var hemma den tiden du ska vara hemma, och de hör inte av sig alls med arbetsrelaterade saker, och sen är de jätteduktiga på att ge en bra arbetsåtergång på ett superbra sätt. Men sen finns det de som inte har rutinen för det alls, vilket är jättetråkigt, för egentligen ska man ju ha det. Men att folk får typ ta hand om sin egen arbetsåtergång, de kommer tillbaka och de får påminna typ, men hur ska vi börja här då? Och så bollar de tillbaka frågan till personen själv. Och sen glömmer man bort ganska fort att personen har varit sjukskriven när den är tillbaka på 100. Och så försöker de lasta på. Det är svårt med utmattning i och med att det syns ju inte utåt. Så att personen, vi säger att det har gått en månad, folk har glömt bort att det var sjukskriven. Men man är ju inte helt 100 fortfarande. Nej. Man är fortfarande så här kravkänslig och man är fortfarande inombords. Men du är tillbaka 100 och folk glömmer bort det. Och så börjar de överbelasta dig.
Ja.
Så är det också en sån här grej till arbetsgivare att inte tänka att bara för att du är tillbaka 100 så är allting 100.
Nej, exakt.
Utan risken är ju, många återfaller igen i utmattningar. Så att tänka att det här är ett arbete framåt. Så det är väl lite sånt jag tänker är viktigt där.
Då har vi kommit till sista frågan.
Yes.
Vad inspirerar dig?
Vad inspirerar mig? Nej, men det som inspirerar är, jag tänker mitt yrke just som psykolog ska kunna hjälpa till, och just med den här, när vi pratar om boken här, att veta eller åtminstone tro att om folk läser den och får de här verktygen, att det kommer förebygga så att färre behöver söka hjälp för det senare och bli sjukskriven och allt det kan innebära. Så det inspirerar mig verkligen att tänka att sprida det budskapet vidare och den informationen. Och sen min son också, han inspirerar mig också.
Fint.
Ja.
Tack så jättemycket för att du ville gästa Ångestpodden.
Ja, men tack själv. Superkul, verkligen.
Tack.
Tack.
Vet du vad jag kände?
Nej.
Att det här avsnittet är lika hjälpfullt om man upplever att så här, gud, jag kanske är på väg att gå in i väggen, som om man är på väg tillbaka efter en utmattning.
Ja, men och jag tänkte ju också, dels när jag läste Davids bok men också när vi poddade, att det var ju mycket som han pratade om som jag kan applicera på mitt liv, även om jag inte liksom har känt mig överdrivet stressad eller känt mig utmattad på något sätt. Men liksom man håller ju på med en hel del tankefällor.
Nej, men jag vet. Men du vet, med planera in återhämtning.
Ja.
Alltså man ska ha samma sätt, bara då ska jag till frisören. Då ska jag göra det mötet. Där ska jag återhämta mig. Alltså man måste göra det.
Ja, och också måste vi ju också börja sluta normalisera och faktiskt också börja ifrågasätta den här liksom, ja, men grejen med att det är coolt att ha mycket att göra,
alltså,
eller
seriöst.
Många strängar på sin lyra, eller
nej, men många
bollar i luften och allt. Alltså så här, Jag tycker inte du är cool.
Nej, du
jag
är
tycker
inte,
inte att du är cool.
Alltså det är inte coolt att så här, jag går upp så tidigt, jag sover så få timmar, jag jobbar så mycket. Okej, då tar man ju inte hand om sig själv.
Nej,
är du inte rädd
så,
om din hälsa?
Det är så mycket nu, då är det ju, då behöver du bli bättre på att planera.
Exakt.
Och sen kan man ju alla, men det sa ju David också, alla människor klarar ju av stress i en viss grad. Exakt. Alla har ju såklart perioder när det händer mycket saker och man är lite stressad, och det är inte farligt så länge man just återhämtar sig.
Precis.
Det farliga är ju att hålla på i det tempot alldeles för länge och aldrig återhämta sig.
Ja.
Men som sagt, läs Davids bok, den kan jag varmt rekommendera, och tack så jättemycket David för att du ville gästa Ångestpodden.
Ja, så glad att vi gjorde ett nytt avsnitt om utmattning. Det känns verkligen som att det var länge sedan och som att många har önskat det.
Ja, och tyvärr är det ju ändå ett ständigt aktuellt ämne.
Ja.
Det var allt för den här veckan.
Tack alla som har lyssnat idag.
Ja, eller den här veckan. Ja, alla som lyssnar den här veckan.
Ja, alla som lyssnar över tid också.
Det kanske någon, tänk, någon kommer ju säkert sätta på det här avsnittet och så är det typ så här 2025.
Ja.
Alltså du vet, att någon lyssnar tillbaka nu. Hej, hej framtiden.
Hej framtiden.
Ja, okay.
Vi hörs i framtiden, nämligen nästa torsdag.
Ha det gött.
Tills puss, dess. Puss.
Hej då.
Hej.
Podplay.